Du lyssnar på podcasten Dokumentära berättelser som görs av journalisterna Sidri Ekenryd och Ylva Saver.
Wow. Här är morfar när han är så ung. Och den här hittade jag i Riksarkivet.
Wow.
Hanna visar oss bilder på sina släktingar. På en av bilderna ser vi hennes morfar, Mikael. Han är klädd i kostym och ser in i kameran med stadig blick. Han kom till Sverige 1945 och Hanna ska i det här avsnittet berätta hans historia.
Och trots att det har gått lång tid, det har gått 75 år sedan som Auschwitz befriades.
Vi kommer också höra Ingrid Lomfors, docent i historia vid Göteborgs universitet och överintendent på Forum för levande historia.
Då ställer man sig fortfarande frågan, hur var det möjligt?
När Hanna var liten åkte de alltid till Göteborg på somrarna för att hälsa på hennes mormor och morfar.
Och då brukade vi bila ner och morfar brukade sitta uppe från 6 på morgonen och undra när vi skulle komma fram. Och vi kanske kom fram vid 3-tiden. Han var redo hela dagen, exalterad. Och när vi kom fram så brukade vi fika och så drack vi hallonsaft och så åt man Mariekex och bullar och sådär. Och så satt jag i hans knä och det var väldigt, liksom, en väldigt, väldigt varm dag. Så han brukar liksom ha skjorta på sig och sådär. Så han hade liksom kopplat upp sin skjortärm. Och då ser jag någonting som ser ut som en tatuering. Om man tänker på min morfar, så det är inte riktigt hans stil att ha en tatuering. Så jag frågar så här, men morfar, vad är det där för någonting? Så här, jag ser ett nummer. Och då blir han liksom jättestressad och så säger han så här, det är mitt telefonnummer. Och så viker han ner skjortärmen. Och så har han svarat min lillebror och liksom mina kusiner också. Att han vill inte säga. Och så går han in i köket och så går mamma efter. Och då säger min mamma så här, men får vi berätta för Hanna? Och sen så börjar de prata på jiddisch. Och så hör jag liksom att det är lite upprörd stämning så där. Säger... Jag förstår ju inte vad de säger, för jag kan själv inte jiddisch. Men sen så pratar de på svenska igen, för de brukade blanda sig lite grann ibland. Och så säger min morfar så här, nej, men jag tycker han är för liten, du får berätta sen för henne. Det får du göra, Rosie. Vilket är min mamma då. Jag fick inte höra något med dem, men jag förstod att det var någonting liksom lite konstigt. Alltså som att man vet att det är någonting, men man vet bara inte vad. Och det var liksom när jag blev mycket äldre, kanske när jag var 8-9. Det var först då som mina föräldrar berättade om förintelsen. Så det var först då som jag lärde mig om det och vad som hade hänt mormor och morfar och även min farfar som var ensamkommande flyktingbarn med barntransporten. Så var det med det. Men min morfar, han föddes 1905 i en liten stad som heter Bjärpsnik som ligger i Polen. Och som man kan tänka sig så var det ju så otroligt, alltså livet var så otroligt annorlunda än vad det är idag. 1905, det är så otroligt länge sedan. Och det har varit så otroligt så här teknologiska framsteg. Så att här var det så här landsbygden, häst och vagn, man går med en liten lykta. Han hade med sig en matlåda till skolan som liksom bestod av typ en kokad potatis och en halvkokad lök. Det var liksom, det var det. Så levde han, och hans föräldrar i sin tur var från Ryssland. Många judar flyttade runt i Östeuropa vid den här tiden ganska mycket. Och att även olika såna här gränser flyttades väldigt mycket när man bara kom överens om att nu tillhör det här kungadömet och så vidare. Och de hade en liten restaurang. Sen så dog morfars pappa väldigt tidigt, så att då gifte hans mamma. Hon gifte om sig. Så morfar växte upp väldigt mycket också med sin farmor som tog mycket hand om henne. Eller om honom.
Under 20-talet i Polen är livet bra. Det finns ett rikt judiskt kulturellt liv. Och människor med olika bakgrunder och trosuppfattningar lever sida vid sida. I 20-årsåldern träffar Mikael en kvinna, Fela. Och tillsammans får de 3 barn.
Om man ska berätta något mer om min morfar, ska man säga att han gillade konst. Och sen så var han lite så här, jag skulle säga lite fåfäng. Liksom. Han tyckte om att klä sig propert och fint. Ja, men så skulle jag förklara honom. Men det är också, jag menar, jag har ju bara träffat honom efter att han har varit med om alla de här hemska sakerna. Och inte innan. Det är möjligt att han var väldigt annorlunda och mindre allvarlig. Eller liksom, så här, det är svårt att säga. Men han hade i och för sig alltid väldigt mycket humor. Och han skämtade väldigt mycket. Det var inte alltid så lätt att förstå hans svenska, för han hade en väldigt kraftig brytning. För han kom hit som vuxen. Han var ju 30-40 år när han kom hit. Så hans svenska var svårare att förstå som barn. Men han skämtade väldigt mycket. Så det vet jag i alla fall.
Mikael jobbar som ortopedisk skomakare.
Ja, men då på 30-talet så bara, då blir det, man märker av liksom hela samhället. Det är ju inte bara i Tyskland och Polen, utan det är ju hela Europa. Och sen, ja, 1933 som ni vet, då kommer Adolf Hitler, nationalsocialistiska partiet, kommer till makten. Och nu så börjar ju judars rättigheter att successivt fråntas.
Och sen skedde det ju successivt, så det blev liksom värre och värre och värre.
Ingrid Lomfors, överintendent på Forum för levande historia.
Och om man var en judisk familj i Tyskland, då kan det ha varit så att om pappan eller mamman var arbetare för staten, man kanske hade ett läraryrke eller ett läkaryrke eller var advokat eller någonting, så tappade man det. Judar fick inte jobba längre i det offentliga. Och så småningom kunde barn inte gå i skolan och blev utestängda från icke-judiska skolor. Och man kan ju säga då att från 33 ända fram till det att deportationerna började och den tyska utrotningspolitiken verkligen satte sig verket, så blev det ju successivt bara sämre och sämre och sämre.
Även i Polen känner man nu av antisemitismen. Judiska affärer bojkottas och vandaliseras.
Och sen då den 1 september 1939, då inleds ju andra världskriget med att Tyskland ockuperar Polen. Och Polen kapitulerar direkt, för de har ju inte möjlighet att hålla upp mot den här militärmaskinen Tyskland. Liksom. Och nu händer ju samma sak som har hänt för alla judar i Tyskland, att morfar och alla andra judars bankkonton fryses. Och man ska också visa att man är jude genom att bära en sån här armbindel med en Davidstjärna på. För att visa att man tillhör liksom den judiska rasen.
Att alla skulle, judar över 6 år, måste ha en gul Davidstjärna med ordet jude skrivet i den. Och så skulle den syns på vänster sidan av bröstet på ytterplagget.
Ja, och man tror ju verkligen att det finns olika raser. Och det tror man ju även i Sverige. Och man får inte glömma att här, rasbiologi på den här tiden är ju liksom vedertagen vetenskap.
Det Hitler ville uppnå, det var en ting som kallas för Lebensraum. Han tänkte sig ett tusenårigt rike, en ny världsordning för bara arier. Och det var det som var hans drivkraft. Han var helt besatt av att utrota judarna, men också andra grupper som han tyckte inte hade rätt att leva. Och nu så här efteråt, när man tänker på det, så låter det helt bizarrt. Hur kan någon bara vinna röster på det? Och hur kan man sätta igång ett helt krig för det? Men då ska man komma ihåg att det var precis det han gjorde.
Segregationen påbörjas och judar tvångsförflyttas från sina hem.
Det tog sig uttryck i Bjärpsnik då, att man skapade något som kallades för Bjärpsniks ghetto. Och för min morfar och hans fru och hans barn så är livet ghetto väldigt svårt, för att man får helt plötsligt bo på en väldigt mindre yta. Olika getton var liksom olika kontrollerade av tyskarna. I vissa getton som typ Warszawa, Lodz, då var ju liksom allting som kom in och ut var kontrollerat av tyskarna eller av nazisterna. Och så det saknas liksom tillgång till mat, till mediciner, till hygien och så vidare. Så att det var också, här skapas ju också, det är inte bara att människor svalt i gettorna, så det var väldigt, väldigt svårt. Men det var också att människor dog i olika sjukdomar. För att sjukdomar sprids ju lätt på det här sättet, att ingen mat, ingen mediciner, trångboddhet liksom.
Den här antijudiska politiken som Hitler införde 1933. Man kan dela in den i lite olika epoker. Den första epoken handlade egentligen om att fördriva alla judar någon annanstans. Man pratade om Madagaskar och Afrika och sådär. För att Hitler ville skapa det här Lebensraum, det här livsrummet utan judar. Men sen i takt med att tiden gick och den nazistiska politiken blev mer och mer brutal och fler anslöt sig, då kom man ju på att man istället skulle utrota alla judar. Och då skulle det gå väldigt fort allting och det skulle ske industriellt. Man skulle använda sig av modern teknologi. Och det blev järnvägssystemet blev väldigt viktigt där. För att Hitlers idé var då att man skulle hämta judar från hela Europa. Och så skulle man då samla dem på en plats. Det kunde vara ett getto eller ett koncentrationsläger eller ett förintelseläger eller en skog till exempel. Och där börjar någon slags likvidering, alltså ett massmord i stor skala.
Och min morfar, han blir slavarbetare och det här blir som många andra judiska män på någonting som heter Hermann Göringverken, vilket är fabriker och gruvnäring. Och här använder man som oavlönat då eller med att man bara får lite mat eller man så använder man judiska män som slavarbetare. Och man använder senare också även kvinnor som slavarbetare. Och under den här tiden så har morfar och Fela, de väntar barn igen. Och så får de får barn och det är faktiskt det är tvillingpar. Och 1942 då ska man liksom likvidera det här gettot. Och både morfar och Fela, de är väldigt rädda. De har ju tre barn och har fött ytterligare två barn. Och man vet inte vad som ska hända med det här, alltså vid den här punkten, men man är jätterädd och man förstår ju att det är någonting, alltså helt plötsligt man förstår ju att alla ens rättigheter har tagits ifrån den, så att även om man inte vet exakt vad som ska hända så är man ju jätterädd. Så de bestämmer sig, och det är ju inte bara morfar utan det är ganska många som gömde sig vid olika, alltså, men de gömmer sig då i ett gårdshus i det här gettot, och när gettot ska likvideras och man ska tömma det, så hittar man morfar och Fela och barnen, och som ett straff för att de har gömt sig så tas de, för de gömde sig på en vind, och när de blir påkomna av en tysk kommandant så ska de ställa upp utanför huset och de misshandlar morfar och Fela framför barnen, och som då ett straff för att de har gömt sig så skjuter de två nyfödda tvillingarna framför mormor och morfar, eller framför morfar och Felas ögon. Och jag blir alltid jätteledsen när jag pratar om det. Men det är så otroligt grymt. Det är så otroligt, otroligt grymt. Och sen så, efter att de börjat beskåda det här, så kastas de upp på varsitt flak. Fela med barnen, de tre resterande barnen och morfar för sig. Och det här är sista gången som morfar ser Fela och sina tre barn i livet.
Mikael fick aldrig veta vad som hände sin familj. Men ryktet sa att de deporterades till Treblinka 2. Ett förintelseläger som var uppfört som ett transitområde för att inte väcka misstanke hos de som deporterades dit. I ankomstområdet hade man inrättat en perrong med tågtidstabeller, falska skyltar och en biljettlucka.
Det var liksom verkligen som en fabrik, så du gasades ihjäl, sen brändes du upp. Så du var liksom, efter 5 timmar så var du aska. Det är så otroligt, otroligt grymt. Och framförallt om du då var kvinna med barn eller om du var gammal. Liksom, det var ju framförallt då som man mördades direkt. För då hade du liksom inget värde överhuvudtaget. Men min morfar, han skickas till Auschwitz. Och i Auschwitz så där rakar man av så kallade fångarna. Men fånge tycker jag, det är egentligen lite missvisande, för en fånge är oftast någon som har haft en rättegång. någon som har gjort någonting fel och som har dömts för någonting, det är en fånge. Men det här är ju det enda brottet som min morfar har begått, det är att han är född jude. Det är liksom det enda. Så här, och de som kommer med lite tillgångar, här tas liksom det också ifrån. Du får inte äga varma plagg. Och det är ju alltså fruktansvärt kallt.
När judarna kom till Auschwitz så tillämpade man också någon slags slavarbetarsystem. Så de som ansågs vara tillräckligt friska och starka, de skulle man då utnyttja som slavar, medan andra skulle mördas omedelbart. Och för att hålla ordning på det här hela systemet så då tatuerade man in då ett nummer. Så tyskarna var väldigt noga med att liksom bokföra allting och följa upp och kategorisera och räkna in och sådär.
Om du har guldtänder så drar man ut dem. För det är ju värt någonting. De lilla till om man har några smycken eller fotografer. Allting tas ifrån dig här och du får en fångdräkt liksom. Och också så här, ytterligare så ska man ju förnedra liksom, ytterligare. Och då ska man ju också ta ifrån en människas identitet. Så då tar man också en människas namn. Och då, det är därför de tatuerar in det här numret på armen. För då har man liksom reducerats till ett nummer. Man är inte längre Mikael. Alltså min morfar, han är inte längre Mikael utan han är bara ett nummer.
Man, det är ju ett sätt också att avidentifiera människor. Eftersom nazisterna ansåg att judarna inte var människor. Utan undermänniskan som man kallade det för. Alltså undermänniskor. En kategori som låg under människan. Så var det ju heller inte viktigt då att de här personerna, judarna, hade hår och hade sina namn kvar och sina kläder, utan de skulle ju bli av med allt sånt. Lite grann som man tänker sig djur, hur man hanterar ett djur. Man hanterar dem i flock liksom.
Mikael placeras i den delen av Auschwitz som är ett arbetsläger.
Och det kunde vara att man hade en riktig arbetsuppgift som att sortera tillgångarna från andra fångar. Men det kunde också vara att man bara fick flytta eller liksom hjälpa till att laga en barack eller någonting. Men det kunde ju också vara att man fick gå till en åker och så fick du bära en sten från en sida av åken till den andra. Så ja, liksom hela, helt värdelösa arbetsuppgifter, alltså inga riktiga arbetsuppgifter helt enkelt. Och man fick extremt lite mat, finns inga mediciner, brist på vård och sanitet. Du bor i en barack. Så du sover på träplankor och där sover du med massa andra människor på sån här otroligt liten yta. Och liksom tortyr, det tillhör ju vardagen, så man ska räkna in fångarna hela tiden. Så att du väcker morfar och de andra männen i hans barack varje natt. Alltså det här var ju för alla fångar. Och så ska man räkna in, och då kunde det vara så att de räknade in 1, 2, 3, 4, 5. Och så kanske man arkiviserade, alltså sköt den femte personen eller misshandlade den tionde. Så för att alltid hålla upp liksom ständig terror. Och morfar, han var ju också, han hade ju väldigt mycket ärr på sin kropp. Liksom det kunde man se när man var på badsemester. Liksom man var liten, att han hade jättemycket ärr. Och en gång när, jag berättade ju att han var skomakare. Så en gång när han hade gett fram ett par nya stövlar till en tysk officer, så är den här officeren, han är vad han påtänd av något slag liksom, med alkohol eller droger. För det var ju många som använde, de var påverkade för att kunna också vara i det här helvetet som Auschwitz ändå var. Så då kunde det vara att han ja, då gav han fram de här stövlarna när han var kvar, när han var klar. Och då så får han en bajonett i sin buk. Och bajonett är sån här, som ett spjut som har längst ute på sitt gevär. Och då håller ju morfar, han håller ju på det. Så han går typ, alltså han är jättefarligt med sticksår. Alltså med, så han går tillbaka till sin barack. Och då har han väl en otrolig tur att där är det en man som brukar jobba som läkare. Och han hittar någon typ av liksom elledning eller alltså någon sån här ledning i taket, så att han hittar någon typ av som han kan använda som tråd, och så syr han igen det här såret. Och sen så man måste ju ställa sig upp när man ska räknas in, även om han är sjuk. Och om du inte gör det så kommer de in och dödar dig. Liksom. Så det måste du göra. Så då han, de här andra männen i baracken hjälpte liksom morfar att ställa sig upp. Och så skulle du också under dagen visa att du var arbetsför. Så du fick liksom inte visa att du var skadad. Liksom.
Så småningom skickas han från Auschwitz till andra arbetsläger. Det är i slutet av kriget. Och Mikael är med i det som kallas för dödsmarscher.
Alltså tyskarna blir mer och mer desperata. För de har ju liksom på sin agenda i Wannsee-konferensen 42 så kommer man ju fram till den slutgiltiga lösningen som handlar om att man faktiskt ska mörda judar. Så då har man ju att det är väldigt många människor som ska dö. Det är ett tvåfrontskrig och till slut så går det ganska dåligt för tyskarna och då blir de mer och mer desperata. Så det man gör är att man tar ut människor på långa marscher, för då behöver du inte använda någon kulor i pistolerna, ammunition, för det kostar pengar, du behöver inte gasa människor, utan människor är så trötta vid det här laget så de dör ju liksom av sig själva. Och då är det att man du kan gå i från tidigt morgonen till sent på kvällen eller ett helt dygn liksom, alltså utan mat och vatten, och hela idén, och om du stannar för att du är, då skjuter de dig eller liksom typ är misshandlad, så att du måste bara gå tills du själv bara dör. Och man tog också med sig liksom spadar för att liksom begrava, alltså gräva en grav ungefär till sig själv eller till sina andra medfångare, man ska säga, där man ska lägga liksom liken på vägen. Och morfar, han överlevde 3 sådana marscher, och morfar berättade om en gång när det har grävts en grav och det ligger massa människor i den här massgraven, och så är det en äldre man som går fram och han står över den här graven och tittar ner. Det kanske är en av hans anhöriga eller en, liksom en familjemedlem eller en kompis, vi vet ju inte det. Och han står, en äldre man, och han står och gråter. Och då ser en tysk officer det, och då går han och sparkar ner den här mannen. Och han begravs levande. Och morfar sa, alltså, han stängde liksom av. Och han sa att man sätter sig aldrig ner och tänker på de här sakerna. För då blir man ju sinnessjuk. Så det gäller att man tänker inte överhuvudtaget. Utan man stänger bara av. Liksom.
Till slut hamnar han på Bergen-Belsen.
Det har ju varit såna här stora epidemier. Så det är ju alltså högar av lik som man inte har kunnat göra sig av med. För det finns inte liksom mark att gräva ner människor ens.
Och det spreds ju väldigt snabbt. Det var olika typer av såna här pandemier faktiskt som vi har idag. Det vet vi ju hur snabbt ett virus kan spridas, hur farligt det är. Och det spreds ju enormt med en enorm kraft. Fattigdom, svält. Psykiskt lidande. Alltså människor som inte... De tappade varandra, man kommer ifrån sina föräldrar eller sina syskon, man ovisshet, trängsel, förnedring. Så att det var ju ett väldigt förtryck.
Och vid det här tillfället då är morfar, alltså han är så sjuk så han ligger i en sån här sjuk barack. Och han väger under 40 kilo. Och han är ju mer... Alltså han är ju döende verkligen vid det här laget. Så där ligger han och väntar på döden. Men då blir de ju till slut befriade av engelsmännen i maj. Och han blir sen skickad till Sverige med hjälp av vita bussarna.
I år har det gått 75 år sedan befrielsen av koncentrationslägren. Och fortfarande ställer vi oss frågan hur det här kunde hända. Vi hör Ingrid Lomfors igen.
Alla forskare är eniga kring. Det är ju för det första att det fanns en väldigt djup antisemitism i Tyskland och på andra håll i Europa vid den här tiden. Att det fanns behov av en syndabock efter Tysklands nederlag i första kriget. Brukar man också beskriva som en faktor som ledde fram till småningom till förintelsen. Det här är också börskraschen 1929 som ledde till stor arbetslöshet, social oro som i sin tur ledde till polarisering, ett väldigt hårt klimat, politisk instabilitet och som i sin tur bidrog till att den väldigt svaga demokratiska republik som hade bildats efter första världskriget, den försvagades ytterligare.
När Mikael väl är i Sverige behöver han lång tid för rehabilitering.
Och det är här som han träffar min mormor i Göteborg. Något år eller två senare. Efter att han, liksom, han blir rehabiliterad, alltså rent fysiskt. Och de hittar varandra för att min mormor hade ju liknande erfarenheter också från kriget. Och också förlorat hela sin familj.
Men då kommer din mormor och morfar till Sverige i alla fall. Mm. Och hur, de bildar familj?
Ja, de bildar familj och får 5 nya barn. Ja, varav en är en flicka, så är det 4 pojkar och en flicka. Och den flickan är Rose, min mamma.
Mm. Och hur många barnbarn fick de?
13.
Och hur levde han strax efter kriget här?
Men alltså han, alltså så fort han var fysiskt rehabiliterad, vilket tog ganska lång tid, tror jag. Så då började han ju jobba. Och det gjorde ju mormor också. Liksom, och de lärde sig svenska. Alltså, svenska relativt, så var väl inte alla som förstod deras svenska stark brytning. Liksom. Men de bodde i Majorna och där bodde, som är motsvarande Södermalm i Stockholm kanske. Och det var ju nog, alltså, det var ganska fattigt på den tiden. Liksom. Men de levde ändå bra och de byggde upp liksom ett fint liv och ett nytt liv. Det är ju väldigt svårt att komma hit 30-40 års åldern och bygga upp ett nytt liv liksom. Det är ju jättetufft. Och de hade ju 5 barn liksom, så lär sig ett nytt språk. Men han jobbade tills han blev 87 år gammal. Och det var det inte för att han ville sluta jobba, utan för att de la ner det lagret där han jobbade.
Vi undrar hur Hanna som barnbarn själv påverkats av Mikaels historia.
Alltså jag tror att man, alltså det har nog påverkat mig att jag alltid är ganska pessimistisk på ett sätt. Och alltså det är ju inte det sista folk, alltså förintelsen är inte det sista folkmordet som vi har sett. Och det kan hända, och sen så och det kan hända igen. Och det kan vara judar som är offren, men det kan också vara andra folkgrupper. Så här, jag ser ju hur människor, alltså islamofobin idag. Europa är ju, i Sverige och Europa är så och inte bara Europa, i USA, i många länder är så fruktansvärt stark.
Man har ju gjort en del undersökningar, det görs ju hela tiden undersökningar hur man upplever antisemitismen, dels hur den faktiskt är, om den växer eller om den blir starkare eller svagare, eller hur den är i relation till andra rasismer. Men sen har man ju också gjort på senare år en del undersökningar om hur judar i Europa upplever antisemitismen. Och där kan man ju se väldigt intressant att svenska judar upplever att antisemitismen har blivit farligare idag än vad den har varit tidigare.
Jag vet att man gillar att säga att det finns här eller finns där. Så här. Men med min upplevelse där jag har upplevt antisemitism, det är framförallt bland svensk överklass. Och välutbildade, intellektuella, rika människor. Sen man var på en fest, sen har alla druckit lite grann. Och sen någon kanske blir jättefull och helt plötsligt så hör man, jävla jude. Eller något väldigt tråkigt skämt om att man ska akta sig för duschen, vilket är gaskammaren då. Eller något annat. Eller så, också antisemitisk sexism, tycker jag. Det har man ju varit med om. Alltså så här, jävla judehora. Också har jag upplevt att män tar sig ibland friheten att kanske ta på min kropp, för de ser inte mig som, du vet, sin syster eller sin svenska mamma, utan jag är någonting lite exotiskt där, så då har man också lite extra rätt, alltså då kan man ta sig lite extra friheter. Och det har jag också hört på liksom Stureplan, man är ute så här, har du judinna, men judinna är så bra i sängen. Vad fan betyder det liksom? Man blir, det är så patetiskt.
Orkar du bemöta sånt eller är det liksom bara...
Nej, men det kan vara liksom lite, alltså så här, en kille på KTH en gång, han var full och så skulle han tog på mina bröst. Och då blir jag väldigt, väldigt arg. Men man blir också väldigt chockad och lite skärrad när någonting sånt händer. Så då gick jag bara därifrån. Och man blir också rädd. Så då gick jag därifrån. Liksom. Men alltså, när det har varit mer med sådana här kanske lite mindre saker. Då blir jag ofta väldigt... Alltså, jag blir oftast väldigt... Jag blir arg och så skrek jag på honom. Men ofta blir man ju bara väldigt ledsen. Och så går man bara hem och gråter. Så tänker man så här... Och så tänker man lite grann så här... Åh, var det någonting jag sa? Jag är ju ganska... Liksom så där, jag pratar gärna, jag är social. Jag borde bara hålla mig mer tillbaka. Alltså jag klämmer ju alltid lite grann som en typ en chassidisk kvinna eller en mormon, jag vet inte. Så det, jag tror inte att det är, och det spelar ingen roll hur man, men det är också det, det spelar ingen roll hur man klär sig eller hur man är, för att man blir utsatt för såna här saker ändå. Men, och det förstår jag framförallt nu med MeToo, men det tog, jag har ju tagit väldigt lång tid. Jag har nog alltid trott att det var mitt fel lite grann. Men nu förstår jag att nej, det är nog inte det. Och det har nog, det finns en del av det är bara pure sexism. Och en del av det är också antisemitism faktiskt. Men också bland vänstern då kanske det kan vara, jag får ofta frågan liksom så här, vad tycker du om Israel och Palestina? Vad gör ni där egentligen? Och så är det så här, ja, jag har liksom inte läst statsvetenskap. Kan, alltså så här, det är nog bättre att du frågar en statsvetare om du är intresserad av så här, geopolitiska klimatet. Jag är nog inte rätt person för att jag är judinna. Liksom. Man ska gärna stå till svars för andra judar.
Viktigt att komma ihåg när vi pratar om en annan folkgrupp som i det här fallet judar, att inom varje minoritet, om det är den judiska eller romska eller samska eller hbtq eller vad det är, så ryms en mångfald av olika sätt att leva. Och olika identiteter, så att vi inte börjar bunta ihop människor och säga att ja, men, de är ju sådana eller de där är sådana. Utan vi har, egentligen har vi mer som förenar oss än som skiljer oss åt.
Du har lyssnat på avsnittet Min morfar överlevde Auschwitz. Vill du dela med dig av din historia eller vill komma i kontakt med oss som gör den här podden? Maila till kunskapsstudion@gmail.com.